Finns det tilfelle der folketradisjonen fra moderne tid formidler minne om offerstader i førkristen tid? Ja, det finns det i alle fall tilfelle der det er rimelig å tro. Dagens tema er en innsjø i Uppland, der tradisjonen om nøkken fra 1800-tallet høver slående med offring av dyr og menneske i jernalderen. Velkommen til podcasten Tru og mening i gammel tid. Eldar Heide heter jeg, og gjest i dag Torunn Sakrisson. Velkommen, Torunn.
Takk.
Ja, vi i Uppsala, og på kontoret ditt. Vil du si litt kanskje om hva du sysler med og din bakgrunn?
Jeg arkeolog, og numera så arbetar jeg som forskningschef på Upplandsmuseet, som ett länsmuseum för Uppland, den här regionen. Och jag har tidigare varit på Stockholms universitet som arkeolog i drygt 20 år och arbetat med många olika aspekter av järnålderns samhälle och landskap i Norden. Och inte minst i östra Mellansverige där vi är. Ur många olika aspekter. Och ofta tvärvetenskapligt arkeologi i kombination med religionshistoria och ortnamnsforskning för att få den en sorts fördjupad landskapsförståelse för sammanhangen kring människor och platser i gången tid då.
Ja, ja, det är något jag likar väldigt gott med din forskning, att du kombinerar det här med det rent arkeologiska och med landskap och stadnamn och också tar i bruk folketradition från senare tid.
Ja, och jag försöker ju då förlita mig på mina kollegor i de andra ämnena så att jag inte själv ska in och göra tolkningen av deras källmaterial. Men eftersom jag är ute efter att förstå så måste jag närma mig olika typer av källmaterial för att få den här fylligare bilden av järnålderns samhälle. Och då har jag också använt mig av folkloristiskt material. Mm. Både sånt som är publicerat och sånt som finns i arkiven då. Så att det är förnämligt. Här i Uppsala så går jag ju bara en kvart, 20 minuter bort så är jag på ortnamnsarkivet och kan leta i de lappkatalogerna. Det finns ju också digitala databaser, men vill man verkligen leta ordentligt så får man ju göra så.
Ja.
Jag har ju också i det här sammanhanget så har jag ju också kombinerat järnålderns rituella platser. Och jag har ägnat mig mycket åt förkristen religion och de materiella lämningarna av den förkristna religionen. Och där har ju ofta ortnamnen en viktig del i det här att förstå de heliga platserna. Så att där, men ibland, som i den artikeln som jag talar ifrån i det här sammanhanget, så handlar det om en sjö, bokaren och de förkristna dödsoffren, men också en sjö dit näcken, föreställningar om näcken, alltså bäckahästen.
Nöcken i norsk tradition. Ja.
Ditt traditioner om näcken knyter sig. Så att, och det var igen mitt intresse började med den här järnålderns kultplats i våtmark i den gamla sjön. Och de hästar, lämningar av hästar, föl och människor som hade hittats på platsen. Och när jag försökte förstå den så...
Ja, jag kan säga att vi var ett överlappar med två episoder tidigare här i podcasten. Det var med Julie Lund, en av de första, om offringar i myrar och vatten. Och så var det ju om människooffer med Claes Wikström av Edholm nå tidigare i höst. Och han nämnde ju bokaren i den episoden som ett väldigt fint exempel på människa, eller tydligt exempel på människooffring. Fin blir kanske fel adjektiv i samband med det, människooffring. Så men eller stämmer med metoden och tillnärmningen, så är det väl det att när vi jobbar med fjärn fortid så har vi kronisk för lite information, alltid för lite information, så där är det väl, ja, det menar vi i alla fall, att det gäller att skrapa samman de alla de upplysningar vi kan från olika typer av källmaterial för att pröva och få ett rikare bild på den måten. Och så är det andra som menar andra ting, men det, sån är det. Men, för så vet det som driver forskningen fram är ju att det är olika meningar. Hade alla sett likt på allt, så ville vi inte ha haft framgång på något område.
Nej, men det är sant. Man tvingas vässa argumenten när man tycker olika, och det är bra.
Ja. Ja, men bokaren, ja. Vill du kanske säga lite om hur vi disponerar det här, lite nog om bokaren och funna där och placeringar i landskapet, hur den här insjön ligger i landskapet, och så över på folketradition och nöcken och en spelman som lärer djävulsk gott felspel ved bokaren, och vi är över på koppling till norra mytologi eventuellt, och lite mer om metodespörsmål och sån mot slutet. Men bokaren, Torin, kan du upplysa oss lite om bokaren? Vad är det för en?
Bokaren är en sjö idag, och den är egentligen känd från början genom zoologin. Aha. För att det var en man som skulle skriva sin avhandling om hästar, hästens historia. Och då fick han veta att det var hästskelett hittade i bokaren.
Aha.
Och det är han som först beskriver i sin zoologiska avhandling fullvuxna hästar och ett föl som har legat på en plattform där det också var ben ifrån människa och knippen av lin och kapslar av linfrö.
Kapslar som linfrö har legat inne i?
Ja, både linfrö och knippen av lin, och sen sådana här
linstrå.
Alltså runda linkapslarna var liksom strödda ut över det här området då, tillsammans med ris och kvistar och trästörar.
Mm.
Och man hittade det när man gjorde ett stort utfallsdike för att torrlägga en del av marken och göra den som jordbruksmark då.
Ja, för detta har varit en insjö, men tydligvis med myr längs kanten.
Ja.
Men idag så är det bara myr dessvärre, så det är lite trist att det inte går an att fara dit och uppleva insjön slik han var.
Alltså det,
var
offers, det går att uppleva insjön, men bara i den södra delen.
Okay.
Så där de här skelettfynden gjordes, där är det dike och åker och ängsmark idag då.
Mm.
Men går man till den här bäcken som rinner ut ur sjön, där kan man fortfarande, där står man vid vasskanten,
sivkanten
och tittar in över sjön. Så där kan man uppleva den, men då har man inte riktigt kontakt med fyndplatsen för de här skelettfynden då.
Nej. Som var i norränden av
sjön. Ja, som var i nordöstra änden av sjön. Och sjön är ganska, den är inte djupt nedskuren landskapet, det är ganska låglänt runt, men nordost om sjön så reser sig ett skogsområde som kallas för Runveden, alltså med vidder i efterleden.
Ja, som wood på engelsk skog.
Precis, och den sortens skogar som slutar på veden, hålaveden till exempel, i ofta större gränsskogar. Och i det här fallet...
Tiveden är känd.
Precis, Tiveden som ju har guda namn i förleden.
Mellan Uppland och Götaland är två...
Ja, Uppland och
huvuddelarna av Sverige.
Precis, och Hålaveden är då mellan Götaland och ner mot Småland. Så det är stora gränsskogar. Den är inte riktigt lika stor, Runveden, som ligger nordost om Bokaren. Men den är markerad också av en blockrik terräng. Och förmodligen är det förleden Run och Veden syftar antagligen på den här blockrika terrängen.
Ja, för där nordönt Raun som är alltså blockmark eller steingrund eller berggrund eller något sånt.
Det passar väldigt bra.
Det har varit för lava mark på isländsk.
Ja, Rhön, eller hur?
Rhön.
Ja. Och den gränsskogen leder över till en annan bygd som kallas för Oland. Och Bokaren ligger i Rasbo och båda de bygdenamnen knyter sig till den äldre administrativa indelningen från järnåldern som fanns i området då. Och i Bokaren så har man då hittat den där plattformen med skelettdelar. Och genom en arkeolog, Kristina Fredengren, hon tog sig för att datera alla människor och djurben från förhistorisk tid som var hittade i våtmarker i Sverige och som låg i museisamlingar. Och de här fynden fanns delvis på Upplandsmuseet, delvis på Historiska museet. Men då visade det sig att de här lämningarna efter människor och djur, det börjar i romersk järnålder.
Alltså, från Kristi födsel fram till
300-tal. Och sen fortsätter det under vendel- och vikingatid.
Alltså vendeltid, merovingartid.
Ja, precis. 550 till 750 ungefär. Och sen 750 till 1050. Och det är både en vuxen kvinna och en yngre man. Och även skelettdelar efter två andra människor. De som är hela, eller åtminstone nästan hela skeletten i behåll, de har råkat ut för alltså grovt våld, både före och efter döden. Och det är också något som förekommer på den här sortens platser.
I artikeln, en artikel från 2014 då skrev jag om det här, då, händelser vid vatten, som spelar på den tv-serien. Men då märker jag mig den formuleringen att det har blivit ihjälslagen med trubbigt våld. Och det är sånt som i norsk kriminallitteratur, så med en stump gjenstand, adjektiv stump blir aldrig brukt annan i akkurat det är tydligen det snakker om då, så att klubbarna. Ja. Varsågod, det var ett avbrott.
Ja, i den här artikeln Händelser vid vatten, som delvis anspelar på Kerstin Ekmans bok, så har jag trängt djupare in i det här, men då har jag använt Kristina Fredengren och Camilla Lögqvist, osteologens iakttagelser av de här skeletten, hur de har blivit behandlade. Och de har blivit utsatta för grovt våld våld som är trubbigt. Så den här kvinnan som har varit en vuxen kvinna, hon har blivit slagen med ett trubbigt föremål över sitt vänstra öga. Och de skriver att kanske en stenklubba eller en träklubba, någonting liknande, och som då har slagit in skallbenet. Medan den här, jo, det ska man också säga, att det innebär att den som har utövat det här våldet mot henne måste ha stått öga mot öga med den här kvinnan. Så på många av de här järnålderns rituella platser så känner man att det här var säkert förskräckliga skådespel som utspelade sig. Och vi vet ju inte om de var dödade på platsen eller om de är förda hit. För den unge mannen så är han också, har han skador både före och efter dödsögonblicket. Men han verkar, antingen så har man skurit halsen av honom eller så är han halshuggen.
Mm.
Och jag försökte titta på bebyggelsehistorien kring den här sjön.
Mm.
Pollenanalytiker har tittat på pollenstaplar i sjön och sett att området utnyttjas under äldre järnålder för järnutvinning, järnproduktion, och att det finns bebyggelse runt omkring. Men när man kommer fram i merovingertid, vikingatid, vendeltid och vikingatid, då verkar det inte finnas samma typ av bebyggelse omkring. Och flera av de här skelettdelarna knyter sig ju till den tiden. När man ser sjöns namn så kallas den idag för Bokaren. Och tittar man i ortnamnsregistret så betyder det, tolkas det som Bodkarsjön. Det står till och med utskrivet Bodkarsjön.
Mm.
Och Bodkararna, det var de ifrån Stavby socken som bodde på andra sidan den här gränsskogen.
Mm.
Och där finns det en bebyggelse som heter Stavby Bodar.
Ja.
Men under medeltiden så var det ett större gods som hette Engelsta. Och det låg under Helgeandshuset här inne i en religiös institution inne i Uppsala.
Mm.
Och därför förlorade det sitt, genom den här ägostrukturen så förlorade Engelsta sitt namn, så till slut så kallar man det för Stavby Bodar.
Mm.
Så uppifrån bygden i Åland kallar man den här sjön för Bokaren. Men
ja,
tittar man på lantmäterikartor, historiska kartor från 1700-talet, så ser man att den här samma sjö kallas för Hovbo Träsk.
Mm.
Och träsk är samma ord som sjö.
Mm.
Och Hovboar, det är de som bor i bebyggelsen som heter Hov, som ligger i Rasbo, den här andra bygden som sjön ligger inom.
Mm.
Hov känner vi som ett ortnamn som vi känner igen och som knyts till många kultplatser i Skandinavien, oavsett om det är på Island, i Norge eller i Sverige.
Mm.
Hov kan ju ha en terrängbetydelse och syfta på en höjd, men ganska snart har det också fått en sorts överförd betydelse som ett hus på en höjd och sen ett hus där man har intagit förkristna offermåltider.
Mm. Ja, någon slags kultbyggning.
Ja.
Men ja, för det är också det kan betyda på norrönt, kultbyggning av en viss typ.
Och söder om sjön så finns en bebyggelse Hov, och den märks arkeologiskt eftersom det finns 5 storhögar i 20-25 meters klassen som ligger,
alltså diameter 20-25 meter, gravhögar.
Ja, gravhögar från järnåldern, och har de den storleken i östra Mellansverige så brukar de ofta kunna vara 900-tal, men de skulle också kunna vara möjligen. Det är Peter Bratts avhandling reder ut det här. De riktigt stora högarna, de knyter sig till äldsta vendeltid eller merovingertid. Och de som är i 40 meters klassen, de kan gärna vara 700-tal. Men är de i 20 meters klassen så är de gärna från vikingatid. Och särskilt 900-tal.
Ja.
Så det finns en bebyggelse Hov som har den här koncentrationen av storhögar, och egentligen är det den östligaste gruppen av storhögar som finns i nu dagens Uppland.
Okay.
Så att det är en tydlig sån centralortsindikation. Och när man gjorde specialinventeringar här i samband med att det drogs en väg förbi, 288 skulle breddas, då hittar man också inte långt ifrån i kanten av den här storhögen, storhögarna, så hittar man en 38 meter lång husgrund från järnåldern. Ja. Den är inte undersökt, storhögarna heller inte undersökta. Mm. Men karaktären på dem talar för att de hänger ihop med tiden då kultplatsen var i bruk. Mm.
Ja, så hov som är då rätt söder för Bokaren, hur långt är den där?
Ja, det är bara någon kilometer. Alltså.
Ja, naturligtvis. Har en del... Där är det en del ting som typ att detta hör igen på namnet och då storhögarna och långhuset.
Ja.
Husstiftet fortäller att här har det varit en viktig, en central plats och också något kultisk.
Ja, och det är ju mycket möjligt att de här ritualerna har försiggått på själva hov. Och sen har man fört kropparna upp till sjön. Mm. Alternativt att allting ägde rum vid sjökanten vid den här plattformen.
Mm.
Plattformar är också någonting som är väldigt...
Ja, för det är plattform ut i sjön?
Ja, det är väldigt vanligt i Skandinavien. Men ofta kan det vara så att de har raserats lite. Men tittar man till exempel Alkenenge, offerplatsen för det här stora slaget nere på Jylland i Danmark, det är samma sak där.
Och, ja, där har funnits så många vapen.
Nej, det är Illerup, ja, men ja, Alkenenge, de här 200 unga döda männen, dödens armé, de har... Där kan man också se, och på många andra platser, det är som att när man... vi får föreställa oss att de här rituella handlingarna, offerhandlingarna har varit riktade till en förkristen gudomlighet som man har ansett haft sin boning i sjön.
Mm.
Och då i samband med det så har man liksom förevisat sina offergåvor och då placerar man dem gärna på plattformar eller på störar, på någon typ av ställningar.
Kan det vara rent praktiskt? Alltså i flatt landskap med leire och näringsrik jord så vill det... Ja, du snakkar om sivkant, vasskant, att det är rent praktiskt för att släppa vasse ut i gjörme. Så har en lagat lite sånt som idag för att göra det tillgängligt för rullestol, så kan den bygga plattformer då, sån gangbru och så plattform ut i våtmark eller insjö.
Mm.
För att du kan sitta där och fiska eller mata änderna eller bara se på fugleliv, utsikt och sånt. Kan det vara rent praktiskt för att släppa och få gjörme mellom tärna?
Alltså, det kan ju vara så, men jag tycker ändå att det är något som går igen, till exempel i Kärringsjön, som antagligen är ett Noa-namn nere i Halland, där man har placerat keramikkrukor från romartid med olika typer av födoämnen och så. De verkar också stå på plattformar eller risbäddar. Och där har landskapet liksom varit som i en kittel. Att sjön ligger längst ner.
Mm.
Ja.
Mm.
Och då kan man tänka sig, och även till exempel i Illerup, Ådal, så kan nog människorna ha stått som åskådare uppe på kanterna. Och sen är det vissa som har haft tillträde till själva sjökanten och utfört ritualerna.
Men kunde ändå i Kärringsjön bara kasta ting utifrån för de bratta sidorna?
Nej, det verkar
inte. Ja, om det hade varit praktiskt möjligt, menar jag.
Ja, man kanske i Illerup och även i, nu ska vi se, det som ligger nere Haderslev, som Anne Nørgaard Jørgensen har skrivit om i Nydam, då där har man ju buntat ihop offergåvorna med mantlar till exempel och kastat ut i sjön. Så att, så att visst, men det är ju det att det är egentligen inga av de här platserna som är totalundersökta. De danska är ju mer undersökta. Mm. Medan de svenska har kommit, har man hittat av en tillfällighet.
Mm.
Så hade vi haft en större utgrävning så hade vi haft bättre facit på den typen.
Men Kärringsjön, är det praktiskt utnödvändigt med plattform där? För att det är tört land helt in till vattnet så att den kunde ha... Eller är det kanske törrlagt idag?
Nej, Anne Carley har skrivit om det Hon kan ju se att man använder olika delar av sjön. Att det har ingått i kalendariska riter.
Ja.
Beroende på hur solen har stått.
Oja.
Och att man antagligen har varit där nattetid. Att det är härdar och sånt.
Mm.
Och att det är föremål som är knutna till kvinnors arbete under skörd och så.
Ja.
Så att där har man nog använt olika delar av sjökanten. Så att det kan ju också vara, och så kan det ju egentligen vara här, så här har man ju ett sammanfall mellan då lin och linfrön, som ju är typiskt en sån här som har med skörd, textilt arbete, kvinnoarbete.
Skörd inhösting, ja.
Ja.
Mm.
Och samtidigt så tycker vi då att det kanske rimmar illa med de här våldsamma handlingarna som man har utsatt.
Mm.
De här som har blivit människooffer.
Mm.
Men det visar sig ju ofta att det i Skandinavien att det finns ingen motsättning egentligen, och den gudinna som man närmast tänker på när det gäller människooffer, det är ju Freja.
Mm.
Och som både hade ett eget dödsrike, som hade sin boning Fensalir, hade sin boning
vid Fensalir, myrsalarna, Fenne, ett ord för myr.
Mm. Men hon är ju väldigt kraftfull, men hon är ju också förknippad med väldigt kvinnliga, med smycken, med dräkt och
ja. Så, ja, att, så är det ju ingen bara som tänks som idag med gängkrigen här i Sverige. Jag tror det var Dagens Nyheter som skrev en av dagarna om kvinnorna i det här.
Mm.
Det kriminella utnyttjar det, att vi har lätt för att tro att kvinnorna är mer fredliga och snillare och sånt, men att ja, kvinnor har ju i sig potential för den samma jävelskapen som andra människor.
Mm.
Kvinnor är alltså människor, för att säga så. Ja.
Och ofta så varit de som har äggat till strid eller konflikter.
Ja, jag har nött upp väldigt i norra litteratur. Ja. Äggemännen, pressemännen till och slåst för att hämna sig och genomrätta ära och sånt. Ja. Så okej, men det var det med plattformer, det kan vi konstatera i alla fall. Ofta när det är våtmarksoffer så är det sådana plattformer, och där är det en pår där som är nedslått i örma utöver, och så ligger det ris och sånt, eller stockar på tvärs för att bygga upp, ja. Sånt som man har byggt bruer, klopper, vad heter det, spänger på svensk genom våtmarks, när det är vägar som ska kryssa myrar och sånt. Mm. På samma måte här, men bara att det stoppar då när det kommer ut till kanten av vattnet.
Det finns en intressant plats i Närke i Mellansverige som grävdes av Sune Lindqvist tidigt på 1900-talet. Och där är det en plattform med djurben inne vid sjökanten. Men så är det en lång spång ut i sjön, en 80 meter om jag minns rätt.
Spång, lång alltså spång. Klopp, sån är fyllt upp med stockar och ris och sånt. Ja,
ja. Och där ute har det i sin tur då varit flera störar, oklart om de har, liksom om det har representerat någon gudomlighet eller så.
Mm.
Men där föreställer jag mig att vissa hade tillträde till plattformen som utförde de här djuroffren, medan kanske bara någon gick ut på den här spången och kanske la någonting i själva sjön som sådan.
Mm.
Eller i, det var ju mossmark sen då. Men, så det kan ju också vara att det är, man har olika uppgifter på en sån här kultplats.
Mm. Det kom kanske an på vad slags medlemskap man hade. Om man hade guldkort eller inte. Ja. Nej, nettopp. Ulik tillgång, ja. Men det är en intressant tanke, ja.
Och man kan ju också fundera på vilka var det som fanns på platsen när de här handlingarna ägde rum.
Mm.
Var det kvinnor och män? Var barn med?
Ja, det är den där klubben är, alltså den som ska offras då mitt i panna. Sån, så, det kom, och du sa det så tenkte jeg på først, det med offentlig avretting i senere tid, med halshogging midt på torget, henging midt på torget, sånne ting, eller for det så vidt i Iran så henger de homofile fra heisekraner midt på torget og sånt, for at det skal være veldig synlig, men det er det straff som er poenget. Men hvis vi vender oss til slakting, så er det jo, har det jo vært på samme måte når skyt, hvis du ikke har slaktet en gris, så hjemme så er det jo sånn skåtmaske som en legger over hovedet på grisen, og at du får fiksert børseløpet da i panna på riktig punkt. Men tidligere så var det jo å slå med klubbe eller øksehammer, øksenakke. Og det som jeg kjenner til for slaktetradisjonen er jo at du, det gjør du ikke midt på tunet. Det gjør du, du går bak fjøset, bak lagården, for å, slik at det skal være ute av syne.
Mm.
Så det var mine assosiasjoner i to helt ulike retninger.
Mm.
Kan du tenke seg at, ja, at avlivinga, om poenget ikke var straff, at avlivinga skjedde da i skjul eller med ryggen til slik at det ikke skulle være synlig, men ja, dette blir selvsagt bare tankevandring, men i alle fall...
Frågar man religionshistoriker, då menar ju de att gränsen mellan straff och offer, alltså att gudomligt straff, det, att i förkristen tid så när man skipade rättvisa och straff så var det ofta knutet till gudavärlden och det behöver inte ha varit någon sån svartvit skillnad.
Nej.
Utan,
Nej, det är praktiskt utifrån det synspunktet att du ska skaffa offer, altså det er poeng å offre mennesker, for det er det dyreste, mest verdifulle offeret, så er det en praktisk måte å skaffe det på, at hvis det er en person som skal drepes uansett, det er altså ressursøkonomisk, for å si det litt kynisk, men så er det jo et paradoks i det, som jeg snakket med Klas om i den menneskeofferepisoden, at det er jo helt bakvendt, hvis du skal gi Guden det fineste du har, og det du gjør er noe som er egentlig defekt. Det er et menneske som ikke fungerer i samfunnet som en må kvitte seg med.
Mm.
Det er ganske selvmotsigende.
Mm. Men arkeologiskt så har man ju konstaterat båda. Kristina Fredengren i sitt projekt när hon har tittat på de som finns på de här rituella platserna så kan hon ju se att en del av dem har haft en mindre god uppväxt. Delvis undernäring och sånt. Medan till exempel en av de mest berömda danska mossliken, Tollundmannen, han ser ju ut som han inte har kroppsarbetat och, så att det kan säkert rymma sig i båda kategorierna. Intressant på anglosaxiskt område så har ju Andrew Reynolds, arkeolog, diskuterat avrättningsplatserna och de knyter sig ofta till den här typen av territoriella gränser som bokaren också ligger vid.
Mm.
Och där är det ett uttryck som han menar för en tidig rättsstat att i hundarena på anglosaxiskt område så ska du ska möta liksom rättvisan så som den yttrar sig i det område du kommer in och då blir det också den här typen av platser där man kan gå en våldsam död till mötes och så. Att det har att göra med rättsskipning inom ett område. Då,
ja, och det hundare, alltså, jag ska säga mer om det efterpå, men en indelning, en del av landskapet som en eining i indelningen av landskapet. Men det ser vi tillbaka till lite senare, ja. Men bokaren, ja. Vi har snackat om människoffer där. Andra ting som en fin... Ja, Lin har du sagt. Andra ting du vill nämna som en har funnit ute i Myra som det är idag.
Egentligen ingen fynd så, men jag försökte ju att leta i ortnamnsarkivet efter ett äldre namn på sjön.
Mm.
Nu får man ju benämningar knutna till inbyggare, till bebyggelserna på ömse sidor, antingen norr eller söder om sjön. Men det gamla namnet på sjön verkar vara helt försvunnet. Och det kanske inte är en tillfällighet, tänker jag då. Det är ju man kan se att även om sjön inte är totalundersökt så visar sig ben ifrån en gris vara ifrån äldsta medeltid in på 1200-tal. Och sen så har man inga belägg för att det sker fortsatt några ritualer.
Mm.
Men det är ju möjligt att det, när landskapet blir liksom ett kristet landskap så kan det ju vara att namnet på sjön har varit förknippat med en förkristen gudom som inte längre är. Det kan ha blivit tabuerat sjönamnet och försvunnit på det viset. Då.
Ja, olika grunder till att det blir tabu. Ja, det kan vara många ting, men som datt mig först i hög nu är ju det att kyrka i mellanmannen försökte att skifta ut vekedagsnamna och på Island klarte det det. Så att det inte heter onsdag som är Odins dag eller torsdag eller fredag den frigg. Men den skiftade ut med neutrala namn som är tisdag och gud heter guden ty. Så det kunde ju vara tillsvarande om det var. Så kan jag säga att nej, men i andra tillfället så har det ju överlevt att det är Odensjö eller sånt där. Men det är väl ganska klart att namn som visar till höjdne gudar eller makter kunde bli tabu och bli försökt skifta ut i kristentid.
Mm.
Så det är det du tänker dig här med bokaren.
Möjligen. Ja. Det går ju inte riktigt att veta. Nej. Men det verkar inte fångas upp i historiska källor i alla fall.
Nej. Men du nämnde gris och det var väldigt sent. Det, typ av, eller i så fall så har offertraditionen varit ved in i kristentid.
Det kan det säkert ha varit, men inte några människor då. Vad vi kan se på Öland är det mitten på 1000-talet som det försvinner. Mm. Alltså på 1050-60-talet i Skedemosse.
Men du sa du kör gris i bokaren?
Jo, från tidig medeltid.
Mm. Och då menar du 1100 eller?
In på 1200-tal, om jag minns rätt nu.
Mm.
Och det kan ju vara att man har lämnat det här med människooffer, men det är ändå någon djurkropp läggs ner.
Ja, häst, har du nämnt häst? Mm. För det har funnits en del.
Ja, både fullvuxna hästar och ett föl. Och de är då de köttfattiga delarna som är nedlagda i mossen. Så skallar och nedre extremiteter och så.
Mm.
Och det andra hästköttet har man säkert ätit någonstans. Och min gissning, och den är ju inte allt för vild, det är ju att det är vid den här bebyggelsen Hov som de offermåltiderna har ägt rum.
Ja, då är det ju lite av det samma paradoxet som jag sa, om du offrar kriminelle, är det en värdefull gåva eller inte? Men för det är ju om du offrar skankarna, alltså då beina och skallarna där det inte är något, inte särskilt kött, det är det du offrar till guden, hur fint offer är det? För köttet vill du äta själv.
Så gör man ju även i grekisk religion. Mm. Så sniffar ju gudarna i, alltså då är det ju ben och sånt som man eldar som eldoffer, och gudarna sniffar in sig.
Röken är typ av, ja.
Precis, så att men det är ju inte så, människorna äter ju med gudarna i offermåltiden, så att man delar ju på det så att säga, och äter gemensamt, och på så vis så, det är ju inte så att man liksom tar köttet och, utan man äter ju det för att genom blodet styrka gudavärlden så att de kan upprätthålla balansen i världen och hålla kaosmakterna borta, eller hur? Mm. Så att det är ju som att människorna, det de får i sig kommer gudavärlden till nytta, om man ser det så.
Ja. Jag snackade om en av dagarna här med Peter Jackson på Stockholms universitet, så jag är usikker på om det kom med på upptaket, men det är alltså en episod om indoeuropeisk religion. Då sa han att det med att dela offer med gudarna, alltså den typen festmåltid, du slaktar dyr och så är det ett festmåltid, och så sa han att en kan då uppfatta gudarna som gäster på den festen. Men det er da den beste sorten gjester som et veldig lite eller ingenting. For det at gjester som en helst ikke vil ha, det er jo de som et alt for mye. Men gudene er ideelle gjester, tenkt på den måten.
Det er jo sant. Ja. Precis, han har ju diskuterat de här gästerna och de som äter alldeles för mycket, som jättarna, som sådana gäster som man inte ville ha.
Ja, nettopp. Så gudarna är ideella
gäster. Det är sant. Ja.
Men hästar, vad slags, ja det är hästebein först och främst och hästeskallar.
Mm, hela... hästkroppar, men bara då de köttfattiga delarna.
Ja. Är det trubbigt våld mot hästarna?
Ja, i den mån man kan se det så, vad jag vet, så är det det också.
Mm.
Det finns ju ett berömt fynd nere ifrån Skåne, en mosse där man har hittat en hästskalle där det är en flintdolk från senolitisk tid som är indriven i pannan på hästen.
Uh-huh.
Medan själva offerhandlingen är gjord sent under järnåldern, men man har använt en stenåldersdolk för att göra det. Och det kan jag tänka mig att det har varit speciella, man kan ha haft speciella verktyg just för att göra den här typen av rituellt dödande.
Efter att steinredskap gick ut av bruk. Det är ju intressant. För det är lätt att tänka att så snart den hade metallredskap så slutade den med stein och bein. Men då har det väl... Då visar det sig ju liksom en undersöker närare att till vissa ting så har den brukt steinredskap längre. Det kan vara rituellt som här, men det är det ju som jag hörde från... arkeologer, eller experimentella arkeologer, att till att flå så är det väldigt fint med skiferkniv.
Mm.
Han är inte för kvass. Han är inte för skarp, så att, för det är lätt att skära hål på skinnet, men skiferkniven följer väldigt fint mellan köttet och skinnet.
Mm-hmm.
De som har prövd det påstår att det är faktiskt bättre. Men, ja,
det kan man tänka sig.
Ja. Men ellers är det ju det med rituell eld som man har... faktiskt helt in på 1900-talet där laga på äldste steinaldermåte med att snurra en staur. Det var det, men emot lafteväggen, alltså knuttimra vägg, där du har du sett stauren emot här, och så med ett stativ så att du får lagt ett tau runt ett rep, och så kan man snurra den här stauren länge nog till att det tar fyr i väggen. Så har han brukt den elden till att röka budskap, krötter som har varit sjuka. Så att ett sånt, ja, det ville vara parallellt till det med den steinaldersdolken då. Men ja, detta var brukt för länge sedan och därför är det kraft i det. Så som förstår jag också, vi ser i norrön litteratur idag så är det så att ny är det samma som god, där vi kunde sagt när ny, det är det samma som uprövd. Men så är det att det svärde här, det är bra det. Det är så bra, för det är hämtat ut av gravhaugen. Så det är en för många hundra år sedan som har haft det svärde. Så bra är det svärde. Den typen tankegång kan ju... nej, men det var intressant. Ja, men placeringen i landskapet, är det mer vi skulle sagt där? Du har sagt bokaren som gränseskog och runveden som är uttryck för med blockmark, och blockmark är något som stänger. Och du säger att det ligger på eller det är ett naturligt skil i landskapet. Kan du säga lite mer om det och det med gränser och häradsgräns och hundaregräns och sånt?
Det är ett naturligt skilje i landskapet och bokaren rinner söderut medan bygden i nordost, den som heter Oland, den rinner norrut längre upp i Upplandskusten. Men de här, Rasbo och Oland, är också namnet på de äldre territoriella enheterna. Hundare hette det under medeltiden. Hela Mälardalen var indelat i hundaren. Och det har att göra med 100 man, men det är belagt i vikingatid, till exempel på en vikingatida runsten vid Vallentuna kyrka, där det står att Jarla Banke ägde ensam hela detta hundaret.
Mm.
Det har med den gamla sjökrigsorganisationen att göra, men den som är innan ledungen, den medeltida ledungen,
Leidangen, ja,
kom till.
Ja, för den här Leidangen, alltså den här flåten, kallar kvart distrikt eller kvar bygd skulle ställa ett skip till ett felles sjöförsvaret.
Ja.
Det är från mellomaldern, kort tidlika med...
Ja, det knyter sig ju antagligen till kungar som Olof Skötkonung och alltså den typen av kristna kungar. Mm. Men det
alltså,
har...
1100.
Ja, 1000-talet.
Ja.
Men det har äldre rötter och hela Mälardalen var indelat i hundaren och skeppslag som låg längs med kusterna då.
Ja, det är alltså skipreier då, tillsvarande som vi har i Norge, skipreier, skipreider, som det är väldigt usikker datering, men den menar väl att den kanske var infört på 900-talet.
Och här ändrar sig ju, alltså i Mälardalen så är den vikingatida vattennivån ungefär 5 meter över havet, lite beroende på var du är.
Mm.
Är vi nere på romersk järnålder är det en vattennivån 10 meter över havet. Så vad som har varit kust har ju också ändrat sig.
Ja.
Men de här...
Ja, för här i detta landskap som är så flatt, så 5 meter eller 10 meter högre hav, då blir det mycket mindre land.
Ja, det gör många stor skillnad.
Många fjordar som idag är ett hört land och sånt.
Uppland fanns inte under vikingatiden, utan... Det var indelat i 3 större folkland. Och de baseras inte på det här hundare, utan på en äldre indelning som heter hund. Som har att göra med 100 man till sjöbesättningar.
Ja, då kan vi skjuta in. Alltså, den gamla nordiska hund är ju det samma som, eller svarar etymologiskt till sent på latin, som varit uttalat kent i romartia, som är alltså K. I ja, felles indoeuropeisk K svarar till H i germansk, så att vi har corno på latin är horn, som kua här på skallen, så tillsvarande kent hund är samsvarande, ja.
Så Uppland var indelat i artificiella större folkland, så tiondaland ligger ras på Åland i, och det betyder de 10 hundens land, och sen hade man ett område i sydöst, de 8 hundens land, och ett i väster, de 4 hundens land.
Mm.
Och riktigt när det här införs är osäkert. Jag själv har som arkeolog spekulerat utifrån de offerplatser som finns på hundaresgränser, och Bokaren är då en av dem.
Mm.
Som börjar ta sig anspråk för den typen av rituella handledningar från romersk järnålder. Det finns andra platser som är lite äldre, andra som också knyter sig till romersk järnålder eller som har djur eller människor offrade under yngre järnålder. Sigurd Ramqvist, medeltidshistoriker, han har för långhundra härad tittat på var det här hundarets gränser går och sett att de sammanfaller med 10-meterskurvan och då tänker han sig att någonstans i romersk järnålder uppstod det här.
Mm.
Och jag tänker ungefär samma sak. Men det blir spekulationer, det är svårt att, så att säga, belägga gränser, men att det har funnits en avancerad territoriell indelning redan i järnåldern. Det är ortnamnsforskare Torsten Andersson som framförallt har ägnat sig åt det här med härad och hundare.
Mm.
Det är intressant att tänka på, därför att vi tänker oss lite slentrianmässigt att de förhistoriska människorna är mera oorganiserade och kaotiska.
Mm. Mm.
Men man har haft de här kollektiven, för det är ju ett kollektiv ovanför bynivå.
Ja. Och de alltså har varit viktiga. By, landsby eller bygd, ja.
Ja. Så Rasbo, där ligger Bokaren i änden på Rasbo, hundare, och inte långt ifrån gränsen till Olands hundare. Så mellan 2 sådana här bygder, och det är mycket möjligt att den här platsen Hov, som ju har varit den ytterst belägna med grupp av storhögar, att den har haft både kultiska och kanske rättsliga funktioner. Det liksom blir en sorts öppen fråga. Det är svårt att svara på med vår typ av källmaterial som arkeolog.
Ja. Men då, gå tillbaka till bokaren, alltså ligger då i ett sånt naturligt landskapsskil, blockmark, vattnet renner mot sör ut av bokaren, men rätt på norrsidan renner mot norr. Och så är det det med det ligger det häradsgränser från senare tider och det är alltså hundare gränser längre tillbaka. Och så säger det i artikeln nog att det är det att det är ymsande namn. Bokaren, alltså Bodkara sjön på ena sida kallar på från ena sida och då det andra från andra kanten så var det
Hovboträsk.
Ja, nettopp så att sett från växlande från ena sida från andra sida nettopp uttrycker att ett gränsland, men kult, varför skulle det ha något att säga för kult? Är det sånt vi ofta finn kultstar på gränser?
Ja, min erfarenhet är att det ofta gör det. Ja. Men att det är sällan som man tar upp det riktigt i diskussion.
Mm.
Stefan Brink, ortnamnsforskare, till exempel gjort det när han har diskuterat numinösa platser.
Mm.
Jag har gjort det själv i en kortare artikel. Och där har jag just använt arkeologin på de här platserna. Alkenängen nere i det som kallas för den heliga Ådalen är en sån
på
plats på södra Jylland, där man, eller mellersta Jylland, där man kan diskutera det här. Och då ser man att det verkar ägt rum ett stort slag. Och efter det så, och de här 200 unga männen, säkert fler, som har lagts ner sen i våtmarken. Mm. Efter det så verkar landskapet ha förbuskats, det har vuxit igen.
Mm.
Så det som innan har varit alltså ordentliga jordbruksbygder verkar bli en sorts liminal zon.
Ja, liminal, alltså övergångszon kan vi säga.
Ja, och den är gräns och dal för ett av de danska sysslen. Och där kan man fundera på, är det här slaget som gör att det permanentas en gräns och blir en sån militär, sjömilitär territoriell indelning. Och det, utifrån vårt källmaterial blir det man som arkeolog så att säga, kan titta på. Skede Mosse ligger ju på Öland mellan Ölands båda mot och i skärningspunkten för sockengränser. Men där kan man ju se att det verkar ha varit en ganska vanlig plats under bronsåldern med fiske och fasta fiskeverk. Och sen när man kommer fram till förromersk järnålder, då börjar rituella nedläggningar av djur först och sen kommer liksom hästar och människor. Och sen så i slutet av förromersk järnålder, om det är 300 före Kristus och sen fram till i stort sett 1100 efter Kristus, då fungerar den som en helig offersjö. Så att ibland så har man gjort större utgrävningar, så kan man fånga också en sån övergång från en mera vanlig plats till att få den här funktionen av, och det verkar ju ha varit Ölands centrala offerplats.
Ja. När det gäller det med gränser så är det väl det är flera, det har Veikko Antonen i Finland, religionshistoriker, som har sett på stadnamn Viisi och Pyhä stadnamn och menat att som är något sånt, vi ska inte gå in på det, men alltså det är religiöst ladde star eller star som är ladde i folketru och som han menar att finna då klar sammanhang med gränser mellan bygder, alltså mittvägs in på skogen mellan bygderna, den slags. Så
och det finns alltså i grekisk äldre rituell tradition så kunde ju kultplatser ligga på gränser, inte sällan på höjder, Och de fungerade också som liksom förvaringsplats för dyrbarheter och var både som en religiös plats, som ett bankvalv. Och ibland så ser man ju att man kunde ha gemensamma ritualer från båda hållen, från båda bygderna, så möttes man för gemensamma rituella fester. Men ibland så kunde det också gå fel, någon blev mördad, någon kung på någon sida, så att, men de kunde också vara platser för gemensamma traditioner över bygdegränserna.
Ja, naturligt. Nej, det är en kontext sig både eller flera grunder till att det är naturligt att ha ja, kult för större områden på gränser. Det ena är rent praktiskt, alltså så ser i fjällen mellan norska Östland och Västlandet, så har vi sådana städer som heter Hallingskeid. Eller har andra namn som fortäller om att där var det mötestader, marknadsplatser och sånt. Där folk från Dalarna på Östlandet mötte folk från Fjordarna och Dalarna på Västlandet. Och där är det rent praktiskt mycket att om det inte är mitt emellan mål till kilometer, men kanske så att det tog lika lång tid eller var lika mycket sträv för bägge parter att komma dit, så kunde de mötas. Och när det först var samlat så gjorde de många ting på en gång. Men nu ser du ju med det här alltså, som vi kan sammanräkna med övergångsritual eller övergångsritar i människolivet, alltså från barn till vuxen, som vi har en rest av med konfirmationen ännu idag, tror de det idag är på fel tidpunkt, för att nu är du är inte vuxen som 15-åring idag, men så vi finner i antagligen alla kulturer, alltså det stora, alltså milstenarna i livet där du passerar från en status till en annan, så är det en väldigt viktig markering. Och då kan du tänka sig på samma måte att här kryssar jag gränser från mitt samfund till det andra samfund, och här är det en värdilading, här är det här är det farefullt, här är det kraftfullt, här är det, här kan ting ske, här är det, här kan vi möta makten, för här är det ett mellanrum, alltså som ingenmansland i en krigszon, eller väldigt många tankespår som kan föra framåt mot det samma. Så ja. Men så har vi det med folketradition. Du har så sett på nöcken. Ska säga lite om nöcken generellt för släppa till med själva. Det var väldigt spännande tradition akkurat där med bokaren. Men nöcken i svensk tradition, kan du säga lite?
Nöcken i svensk tradition är en manlig gestalt som knyter sig till forsande, strömmande vatten, ofta till kvarnplatser, och kallas för strömkaren eller nöcken. Han vill ofta ha en gåva, någon silverpeng, en bit kött, ett människohuvud, och då kan han ge dig krafter som att spela som en överjordisk varelse. Han kunde också ta gestalten av en häst, som bäckahästen, och sitta nere vid vattnet och under broar, och man kunde få syn på näcken. Det fanns fortfarande i Stockholm på 1600-talet, vad jag vet, så finns det ett ställe som heter Näckströmmen, där en av kungarna, om det var Karl den XI, som såg näcken. Så att näcken var något som visade sig för människor. Men han kunde också vara hotfull, och särskilt mot barn och kvinnor. Och han kunde också försöka, när man sökte upp honom, så kunde han ju försöka dra en ner under vattnet. Så en person, eller en gestalt med liksom med krafter och med ibland liksom en sorts dödlig underton.
Det är mycket det samma i norsk tradition. Tror mer eller mindre allt du sa här också gäller nöcken eller nyckeln i norsk tradition. Folk kanske nämner overlappingen med fossegrimen i norsk tradisjon, og da har det vel tilsvarende i, ja, du nevnte, var det strømkar, strømkaren i svensk tradisjon, ja, vattenhest kan hete, strømhest kan hete på norsk, fossegrimen, jeg hadde en episode med musikeren Einar Selvik i Vardruna i vinter, og han fortalte at han komponerer jo musikken selv, og han hadde prøvd å sitte ved en foss. Ja, det må jeg si om en gang. Foss på norsk er det som heter vattenfall på svensk. Men det som heter fors på svensk er det vi kaller stryk på norsk. Men dette er jo relativt, det er jo tilpasset landskapet. Altså, i et flatt landskap så vil flere ting være en foss enn i det bratte vestnorske landskapet. Så poenget er i hvert fall rennende vatten, strømmende vatten. Men jo, Einar hadde prøvd å sitte ved en foss i norsk forstand, og for å komponere, finne, få inspirasjon til musikk, og det fungerte, sa han. Og snakket om at den monotone lyden, den påtrengende lyden, hvis du sitter lenge nok og hører på duren av en foss, så blir du litt sprø, det går litt rundt for deg. Og så sa hun at vi har også en syken, har en trang til å finne noe mer enn bare det monotone, sånn at melodien, sånn jeg høkser han, at det kom fram det kom en melodi. Det minner meg om, for så vidt, jeg hadde barn i barnehage, så fortalte, jo, så var det sånn at ungene likte å i visse ledige stunder sitte og se på en skjermsparer på en datamaskin, der det dannet seg mønster som ikke betyr noen ting, og ikke forestiller noen ting. Men ungene tolka det som at det forestilte både det ene og det andre. Så jeg tror det var en litt liknende prosess da med å høre på fosseduren, at da dukket det opp melodier, fordi at menneskesyken har den tendensen til å finne mønster, til å finne noe mer bakom. Så ja, og fossegrimen fikk sitt, sa Einar, altså sånn. Jeg spurte ikke noe mer hva det var, men det er en sånn gave, som du sa da, for å finne, for å få tilgang til, eller for, ja, få gave fra nøkken. Eller så er det jo, på norrønt så er det, jeg vet ikke om det er selve ord, det heter nikur på nyislandsk, men på norrønt så er det, jeg vet ikke om det er heimla i anna enn det ene tilfellet, nykrat stil, som er i skaldediktinga. At det er ulike stilretninger innenfor norrønt skaldedikting, og da er det at en lager poetiske bilheter, gjennom de poetiske omskrivingene, og da kunne, det var en stil, var at de poetiske bildene du skapte, de skulle harmonere. Det er altså at metaforene skulle ikke motsige hverandre, kan du si. Men en annen stil, det var en nykrat stil, og det skulle de poetiske bildene kollidere. Det var idealet der. Og det var nett, og så står det forklart, den Snorre som skrev det her, at nykrat stil er akkurat som nøkken skifter ham, så er det da skiftende bilheter i den stilen i skaledyktingen. Så det er tydelig at det har en oppfattet som helt sentralt for nøkken på Snorre sitt tid på Island, og det her med hamskiftet. At han kunne, ja, du nevnte hesteham, men det kan også da, i senere tradisjon i hvert fall da, nøkken kan lokke en jente med å opptre som en veldig kjekk, staut ung mann, eller som helt andre dyr, eller, ja, veldig, veldig varierende. Da.
Men framfor alt hest.
Ja. Ja. Ja.
Og jeg vet det er de svenske tradisjonene.
Ja, men det tror jeg nok også i det norske. Ja, ellers etymologien for nøkk, så er det da, når jeg ser i de etymologiske ordbøkene, så verker det litt usikkert, men det som står er at det er av en indoeuropeisk rot, som står for noe med å bade eller å vaske, altså tvette. Og det, ja, det kan ha utviklet seg veldig i løpet av de flere tusen årene, kanskje, som har gått i utgangspunkt. Men det er et felles germansk ord vi finner, da, nix på tysk, nekk eller nikker på engelsk. Så det är tydligt felles germansk och alltså gammalt och därmed naturligt att försöka söka det tillbaka till indoeuropeisk rot när den ska förklara etymologin, men det verkar lite något osäkert så jag uppfattar det.
Man har väl också, det finns ju Beowulf nickor och där har man ju satt det i samband med flodhäst eller med
ja, det kan också
krokodil.
Det kan också betyda på norrönt flodhäst, ja.
Mm.
Och det, ja, flodhäst, det är väl kanske där det som är poängen, att det är en häst som är i vattnet, nämligen, alltså, som, ja, som då nöcken ofta i hästehamn i vattnet.
Mm.
Ja, men då var det, vad skedde med nöcken och musik med bokaren?
Jo, egentligen så var jag ute efter landskapskontexten kring den här offersjön.
Mm.
Och jag hade inte funderat så mycket på det här med näcken. Men då, när jag tittade i folktrouppteckningarna kring bokaren, så var det ju det som verkligen kommer fram. Det är alla traditioner om en av Upplands mest berömda spelmän. Och han var född på ett litet torp som låg i backen upp mot den här gränsskogen, Runveden. Och han, Långbacka Jan, han satte sig vid bäcken tre torsdagskvällar vid det strömmande vattnet som rinner ut ifrån sjön Bokaren. Och där träffade han näcken och lärde sig spela av honom. Och Långbacka Jan är ju, det finns massor med uppteckningar om honom, och han är en klassisk spelman av den typen som kan spela upp tunga hästlass för höga backar, som får stolar och bord och dansa.
Spela upp, alltså när hästarna inte orkar dra lasset upp tunga backar så...
Eller så spelar han så att en liten höna drar ett stort lass upp för en långbacke. Han gör alla de här sakerna som de spelmän som har fått en övernaturlig gåva från näcken.
Ja.
Och det tyckte jag var fascinerande, att det just var på den här platsen vid Lutbron. Ja. Som där ju det här vattnet som har runnit förbi och genom skelettdelarna av djuren och människorna från järnåldern, att det är ett sammanfall. Och då började jag tänka, men är det en ren tillfällighet?
Mm.
Och det var då jag tittade mer genom Joakim Statins avhandling och Mikael Hells avhandlingar i folkloristik, så tittade jag mer på näcken som gestalt och tyckte att det fanns många drag av guden Oden. Jag funderade på, kan det här ha varit en offersjö som har varit tillägnat, har den hetat Ornsjö tidigare?
Odensjö, ja.
Och då började jag leta i ortnamnsuppteckningarna i Uppland. Finns det andra platser där folk har lärt sig spela och där näcken har visat sig? Och då hittade jag två andra platser, Tröjdsdike, som är just ett sammanfall mellan där hundaresgränserna går samman vid en sån bro eller ett vadställe. Och samma sak, Ärnabro utanför Uppsala är också en sån här plats där territoriella gränser möts.
Mm.
Och då började jag tänka att det hade ju varit spännande om man kunde göra någon typ av undersökning för att se, finns det liknande fynd här? Men det är ju att dra mitt resonemang i en förlängning.
Mm.
Man kan ju, och då...
Men det ville vara hypotetisk deduktiv metode,
ja.
Rätt och slett. Att här har vi, för att snacka forskningsteoretiskt, alltså... För det var usikkert såklart. Vi ska gå lite närmare in på argumentet för sammanhängen mellan den nöcktraditionen och offringen där. Men i alla fall, det vill ju, många vill nog reagera med att säga att nej, det är så allt för usikkert. Det är så lång tid som har gått alltså, nästan 1000 år. Så det att sätta folktradition, sägner, fortelletradition i sammanhang med människooffringar i järnåldern. När det är så upplysningar vi har från 1800-talet, nej, det går inte. Så, men nettopp, men det vill ju vara en test av det, om det då, för det måste vi säga att De aller, aller fleste offerstader fra førkristen tid er jo ukjente for oss. Veldig mange har gått tapt, og resten, omtrent alle andre, er jo bare ikke oppdaget. Så at, ok, men da sier de at ja, her kan vi prøve å grave, så skulle det være offerstad her også, ja, så har vi styrkt hypotesen. Og da må vi si med Karl Popper, vitenskapsteoretikeren, at du kan aldri bevise en hypotese, men du kan styrke han med å eventuelt aller helst avvise. Men det blir vanskelig, eller falsifisere, men det vil jo vanskelig å være, for det vil ikke være motbevist heller. Om du ikke finner offerstad der, så vil det ikke være motbevist.
Nei.
Da måtte du finne mange, mange flere tilfeller og sjekke og grave der da.
Men det, det er jo interessant at tradisjonen om Näcken, det er framförallt södra Sverige.
Okay.
Och i Norrland har vi inte den här typen av offerplatser, vad vi vet alls. Så fort man kommer norr om Dalälven så är det båtar, stockbåtar i våtmarkerna och inte människor och så. Så att på det viset, men sen är det ju regionala skillnader. Den här typen av järnålderns kultplatser med människor och djur, det finns till exempel på Öland, Gotland, Uppland, Skåne. Men inte alls i samma utsträckning i Sörmland. Så då skulle man också titta på, är Näcken-traditionerna lika utbredda i Sörmland som i Uppland? Och det, den typen av regionala jämförelser har jag inte gjort. Men jag tyckte ändå att det var så pass intressant när jag hittade det här sammanfallet mellan territoriella gränser och i skärningen av hundaresgränserna och de här broarna och Näcken. Så jag tyckte att det var värt att ta upp.
Men för att höra lite mer, vad tänker du dig, alltså, vad som passar samman där med tradition om Långbacka, Jan och Näcken och den offerplatsen?
Ja, alltså man får ju tänka sig, vad har hänt på platsen från järnåldern? Det kanske har fortgått med något enstaka djuroffer till i äldsta medeltid, trots att man egentligen var...
Du tänker dig offer till ett väsen i sjön på samma måte som gåve till Näcken senare för att få spelmansgåve?
Ja, någonting liknande. Att även om människor under medeltid och historisk tid säkert inte haft en känsla för att det här var en offersjö, de traditionerna kanske har gått förlorade, men det är möjligt att det har funnits en laddning kvar i landskapet, så att man har alltså haft en kunskap om att det här var en farlig plats, här behöver jag kasta en vit sten, eller här behöver jag lägga en pinne på ett riskast. Vi har inga sådana belägg, men jag kan tänka mig att det ändå har varit en plats som man har förhållit sig till. Att det har kunnat fortlevt genom generationer, även om inte den faktiska kunskapen om vad som ägde rum, vilka handlingar som ägde rum i sjön.
Ja, men att tradition om att en här i detta vatten är det makter som en ska gärna ge något.
Man ska hålla sig väl med dem, för annars kan det hända saker, ungefär så. Och om man söker upp de här makterna så kan man få gåvor av dem. Men det kan ha ett pris. Och där tänker jag mig att Näcken-traditionen, så att säga, har kunnat...
Ja, för offringar i järnåldern må ha varit till makter som en mente bodde i vattnet, eller som en fick kontakt med genom vattnet. Hvis du tänker dig att det var mer som jag har argumenterat för i... Och som i en av första episoderna här om kosmologin i mytologin, alltså att sådana stader kan vara gränseflater mot den andra världen mer än direkt att gudarna satt där nere och gurglade i gärmevatten. Ja. Så, men i alla fall, där kunde du få kontakt med sådana makter. Och på samma måte då, att hiva en sölvmynt eller ett köttlår eller något där ute där vid brua för att få spelmansgåva där, som Kvadnovar Långbacka Jan gjorde. Att det är parallellt, det liknar mycket. Så är det ju det med att akkurat hästar som är kastade ut i ved plattformen der da, og med nøkken i høsteham oftest.
Og det, osteologen Ola Magnell har tittat på offerdjur i våtmarker och på torra land, och hästar är just ofta knutna till våtmarker. Mm. Att man har lagt ner dem i där. Och tittar man på Claes Wikström av Edholm, så är ju alltså människor, men även hästar är ju en sorts de högsta offren.
Ja.
Så att det är ju väldigt stämmer. Värdefulla gåvor man.
Ja. 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 Så är det ju, du nämnde alltså han Långbackajan. Och tre torsdagsnätter, var det? Ja, och torsdag, det är väl i sig själv en sån. För det är i väldigt mycket i folketradition, visst det är något magiskt du ska uppnå, så är det torsdagskvällar, torsdagsnätter. Det är ju naturligt att se i sammanhang med namnet Tors dag, att det är guden Tor på en eller annan måte. Och där kan vi ju säga att Tor är ju den, var den guden som kom sig bäst genom kristningen. För det är sån, det är massvis av tradition om Tor helt fram till vår tid, och det att han slog i här troll. Var ju något av det mest centrala i föreställningen om den förkristen Tor, och så det att han gav regn genom Torever och skväder. Så att, och som då, ja, där jag bor i Bergen, där är det inte det samma problemet med att det kan bli förtört, det händer, men här i Sverige är ju, alltså, eller norska Östlandet, törke är ju stort problem, har varit för bönderna. Så det Tor som god nyttig makt, ja, av den grund kan vara en faktor i alla fall. Så men du nämnde Odin, hva er det som hvorfor gjorde du kopplingen med Odin og den innskjønnboken og offringen der?
Dels så tenkte jeg på det her med självoffer, med hängning, med de hängdas gud, att sitta under döda och få tillgång till numinös kunskap. Men sen finns det också, ja,
det är något av det mest centrala med Odin, alltså kunskap ifrån dödsrike, väcker upp en våld från dödsrike för att få kunskap, offrar ögat sitt i brunnen under världsträ, få den typen kunskap som inte andra har.
Ja. Och sen så finns det också intressant, som ortnamnsforskare Per Wikstrand har lyft fram, i ortnamn i den här delen av Sverige.
Alltså stadnamn får jag lägga till. Så det,
ja,
går kanske fram och sammanhang. Ja, men för
platsnamn, precis. Mm. Där kan Oden förknippas med fors, alltså strömmande vatten.
Mm.
Och då lyfter Per fram en passus från 1200-talet i Jomsvikingadrapa, där Bjarni Kolbeinsson, han, det är en skaldestrof: jag lärde mig inte skaldekunsten under forsar, jag gallrade aldrig och satt aldrig under hängda.
Mm.
Och det är ju gallring, och att sitta under hängda är ju sånt som man verkligen associerar med guden Oden.
Ja,
men också det här med att kunna nå skaldekunsten genom att sitta under strömmande vatten. Det är lite fascinerande, och då tänker
här, jag, här må jag väl tänka oss foss i västnordisk tyging, alltså att det är en, hvis du ska sitta under, så är det väl att du sitter att med sig av.
Ja.
Men det blir nog det samma, alltså det är vill vara tillpassat landskapet här öst, att då vill jag oavsett att sitta, då vill jag väl höra att sitta vid, men oavsett att sammanhang med foss eller fors, Odin sammanhang med det.
Ja, det står Varkak Frodor und Forsum.
Ja, jag har varit i cyklok under fossar. Ja.
Och det är ju spännande, för här har man ju att man kan då få kunskap om skaldekonsten på det viset. Men i Näckentraditionen så är det att få kunskap om att spela fiol eller annat musikinstrument.
Det står ju ganska närt, för det är skaldekunsten, och vet vi inte det, men Kores skaldedikt vart framförde, men det är slett inte osannsynligt att det var något slags synging. alltså att det var musikalsk. Mm. Och i så fall, Odin kunde lära då skaldekunst vid rennande strömmande fossande vatten, så är det ju väldigt nära det att lära spelmännen, ja, eller fossegrimen då, som överlappar med nöcken, att spelmännen kunde lära spelmanskunsten i samma situation, ifrån liknande, eller situationer som är lika i alla fall.
Så jag, när jag började att leta liksom sammanhang kring den här sjön, så hade jag ju en annan föreställning om Näcken, en lite soligare variant av den gestalten. Jag tänkte inte så mycket på det här med att den kräver, att Näcken kräver sina gåvor, och att den också är intresserad av kött, och att den kan dra ner folk under vattnet. Alltså de, de aspekterna var något som kom fram i takt med att jag jobbade med den här artikeln då. Så jag tycker ändå att det är intressant, men det går ju liksom inte att leda i bevis. Nej. Men vi arkeologer jobbar ju liksom med fragment av förhistorien, och men jag tycker ändå att det är spännande att se en sån här plats i ett långtidsperspektiv, och se hur förhåller sig människor till den långt efter det att järnåldern är slut. Vad vet vi? Och då är det ju, tycker jag, fascinerande med den här Långbackajan och traditionen på det platsen.
Att staden som skiljer sig ut i landskapet har en speciell funktion i kulturen eller i människohugen genom olika perioder med helt olika kulturer och olika samfund, det är ett faktum. Bara ta en sån ting som att många av de största turistmagneterna idag är ju städer som har varit, eller som har haft något slags sakral kultisk status i förkristentiden, som Saltströmmen i Nord-Norge, som är den starkaste tidevassströmmen i världen. Dit kommer turisterna för att det är en stad som gör väldigt starkt intryck, och det är en ström mellan några öar. Och det heter Gålsöjar på gammalarsk, Gudeöjarna. Eller du har Ayers Rock Uluru i Australien, som då är så heilag att nu får inte längre turisterna släppa till där. Det är mitt inne i örken, mitt i Australien. Och det ger ju ett väldigt starkt intryck. Så att det är ju hur landskapet verkar på människohugen. Kan du faktiskt säga att det är nog så oavhängig av kultur. Så av den grunden är det ju naturligt att traditioner och föreställningar knyttet till sådana städer höll sig länge. Så den bokaren och landskapet där, det är ju inte lika, det är ju inte samma division som Saltströmmen och Uluru, men uansett, alltså städer i landskapet som gör intryck vill alltid göra intryck.
Vi kan ju också se, det finns en kristen runsten från 1000-talets slut, 1050-70 kan man se på ornamentiken, som är rest precis som tusentals andra i Uppland i en sån katolsk minnestradition. Man minns sina döda genom att rista deras minne i runstenarna. Så att då så verkar familjen vid hov har varit kristen, och det är i princip ganska snart efter att de sista ritualerna i sjön har tagit slut då.
Det med lin, för vi började upptaket så sa du lite mer om det och hur du ser på det linet idag. Artikeln var från 2014.
Ja, det är ju, det händer ibland att det finns hampa eller lin på offerplatser, både i Sydskandinavien, i Danmark och uppe i våra trakter. Men det är sällan det står liksom knippe av lin och frökapslar av lin som här. Det man närmast tänker på då är ju kanske inte en manlig gud, utan är ju gudinnan Freja. Och det har ju varit en diskussion bland religionshistoriker och ortnamnsforskare om Härn. Det finns platser i Uppland just som heter Härnevi. Härn, gudinnan Härns heliga plats.
Vi där som V på norsk.
Ja, och kan det ha något samband med en kvinnlig gudom eller ej? Etymologin är väl lite oklar, så det är osäkert.
Mm. Vid första blick så ser det ju helt upplagt ut. Alltså, det är ju västnordisk, norrönt, ett ord för lin. Ordet lin fanns, men i tillägg så har danskarna säger ju hör vanligtvis om lin idag. Och det ordet hade ju också på norrönt med hör. H-O med kvist R-R. Och så ett av namna på Frøya var Horn. H-O med kvist R-N. Och vid första blick så verkar det upplagt att där är det ett samband. Men, och då med Horn i norrönt och Härn som vi ser där i svenska stadnamn ifrån för kristentid. Men när den går in i detaljerna och prövar att få det att passa samman med sån precis så är det inte så enkelt likväl, men ja, det kan ju också tänkas folketymologi, att folk har kopplat det sekundärt så de det då grundläggande sett inte har varit något samband. Men ett upp, men då i och med linje där så lurer du nog på om det inte ville vara mer naturligt att koppla staden till Frøya än till Odin.
Man kan ju också tänka att det finns ju heliga platser som heter Gudö till exempel. Det här kan ha varit ett gudasjö. Alltså, man har ju också heliga makter som kollektiv, regin eller där det inte är enskilda gudar utan det är hela gudamaktskollektivet. Ja. Tuas är ju en annan sån. Så det kan ju också ha varit en, det behöver inte ha varit liksom en manlig gud, det kan ha varit till högre makter generellt.
Guden Ty. Tyr, alltså ordet Tyr kunde betyda den ene guden Ty, men det kunde också vara ett ord för bara gud. Och Tivar, flertal på norrönt. Så Tivas urnordisk. Bland många lite överraskande moment i förkristen religion här. Vi närmar oss slutet, tror jag, Torun. Vill du pröva att uppsummera den tolkningen du har sett fram av offerplatsen i Bokaren?
Ja, jag tänker mig att man från romersk järnålder har haft det som en helig sjö där man kanske i samband med kalendariska riter eller krisritualer så har man offrat, inte väldigt ofta men ändå regelbundet.
Kalendariska, alltså till vissa vändepunkt till vissa
årshögtider. Ja. Och rimligen så bör det ganska, alltså det bör ha varit den bebyggelse som har hetat hov, plats för förkristna måltider och ritualer.
Mm.
Att det framförallt är den platsen och särskilt i yngre järnålder som är markerad genom storhögar, genom stort långhus. Och där man också i det senare namnet på sjön, Håboträsk, kan hitta en sorts koppling till mellan bebyggelsen och sjön och det som ägde rum.
Mm.
Ritualen har säkert varit viktiga för den här bygden. Håv har säkert ingått i en typ av bebyggelsehierarki i Svitjod. Svea folkets område, Sviasjod, som det här rörde sig om. Det kan ha varit religion som har varit inflätat med rättskipning. Och därför är det heller ingen tillfällighet att det ligger på gränsen mellan två territoriella enheter, Åland och Rasbo, som är förhistoriska bygder som ingick i det här riket som kallas för Svitjod.
Mm.
Och att det både är fullvuxna hästar, föl, yngre vuxna människor. Och att människorna bär spår av att de har blivit dödade med kraftigt våld, övervåld och ibland våld till och med efter dödsögonblicket.
Mm.
Och man kan tänka sig att det här har varit riktade gåvor till gudomligheter. Mest sannolikt kanske det ligger nära till hands att det skulle vara Oden, men det är en öppen fråga. Senare under historisk tid så kan platsen ha varit laddad. Men vi har egentligen inga belägg förrän vi under 1800-talet då hittar att en av Upplands finaste spelmän fick sin övernaturliga spelmansgåva av näcken som han lärde sig spela av i den här bäcken som rinner ut ifrån järnålderns offersjö. Och det ser för bra ut för att vara sant, det sammanfallet. Så jag tänker mig att platsen har varit laddad, att man har förhållit sig till den och att den har ansetts ha speciella egenskaper, det här vattnet, fortfarande in i historisk tid. Ungefär så.
Ja, plattformen i Norden, är den synlig idag?
Nej.
Nej.
Utan det var något som kom fram vid den dikesgrävningen, men mina kollegor...
Gröft har varit graven tvärs igenom. Ja.
Men mina kollegor här, Andreas Henius och Susanna Eklund, de har ett projekt tillsammans med Kristina Fredengren och bokaren. Och de har gjort en mindre undersökning där då det kom fram ytterligare skelett. Och de vill gärna fortsätta det här projektet och söker förnyade pengar.
Ja, det kan vara en god del att finna där ännu.
Ja, verkligen. Så vi får hålla tummarna för att de får forskningsmedel för en utvidgad undersökning. Så kommer vi alla att bli klokare.
Ja, klokare bokare. Tack för praten, Tore.
Tack själv.
Du har nu hört en podcast från Högskolan på Vestlandet. För att höra fler podcaster, besök hvl.no/podcast.